Ja, vem skulle detta vara om inte jungfrun på Jungfrusund? Och första bekantskapen med henne gjorde vi just året 1929. Och bekantskapen förmedlades av paret Georg Eliasson, Gösta Stevens. Året 1929, 20-talets sista år. Alla vet vi hur 20-talet slutade med en dramatisk knall. En väckelsepredikant kunde frammana bilden av en stor pampig spegel med en ram som pöser av guld. Och i spegelns stora fält ser man den lössläppta dansen kring den gyllene kalven rasa vildare och vildare. Tills glaset plötsligt och brutalt krossas och dansen upplöses i tusen splittrade glasskärvor. Med andra ord, i Amerika når det glada 20-talet sin svindlande kulmen. New York-börsen kollapsar under några fruktansvärda dagar i slutet av oktober. Ruin och elände sveper som en stormeld över den amerikanska kontinenten. Världsdepressionen är ett faktum. Så tänker vi oss lätt 20-talets slut. Undergången av en epok, och vid synranden skymtar redan konturerna till en ny världskatastrof. 30-talets uppladdning för andra världskriget. Låt oss en liten stund försöka se med samtidens ögon. Att det var någonting mycket allvarligt som hade drabbat den amerikanska ekonomin, det visste alla.
Torsdagen den 3 oktober blev en svart dag med börsförluster på 5 miljarder dollar. Sen följde slag i slag en rad av bästdagar så att i slut fullständig panik uppstod. De stora katastrofdagarna kom den 21, 23, 24, 28 och 29 oktober med försäljningar på en enda dag, den 29, av över 16 miljoner aktier och en spänning så intensiv att mäklarna svimmade på börsen. Sådana dagar skola sent glömmas av de olyckliga spekulanterna.
Så skriver Svenska Dagbladets ekonomiska kronikör vid årsskiftet 1929-30. Och i fortsättningen heter det:
redan vid 1929 års slut hade lyxindustrin påverkats. Diamantsliperierna i Amsterdam måste avskeda arbetare och inskränka arbetstiden. Och i New York realiserades lyxbilar och dyrbara pälsverk till vrakpris. Det industriella läget i Förenta Staterna betecknades emellertid i stort som mycket sunt, varför man hade skäl att hoppas på att sviterna av kraschen skulle bli snabbt övergående.
Så skulle det alltså inte bli. Världsdepressionen kom, och den hade många orsaker. Men här hemma var året 1929 inget dåligt år.
Det svenska näringslivet har icke på länge kunnat glädja sig åt en sådan arbetsro som under 1929. Visserligen förekom det även då en del arbetskonflikter och åtskillig oro på arbetsmarknaden. Men dessa störningar antog aldrig den upprivande och för hela vårt ekonomiska liv hotande karaktär som under åtskilliga av efterkrigsåren.
Så tecknar en annan kronikör läget på arbetsmarknaden.
Konjunkturutvecklingen var förmånlig. Årets skörd var hygglig, arbetslösheten sjönk, varuutbytet med utlandet steg till nya rekordsiffror. Handelsbalansen utvisade ett exportöverskott på, faktiskt, några tiotals miljoner kronor.
Detta var alltså definitivt ett av de bättre åren på 20-talet. Litteraturen blomstrar. I årets bokkatalog återfinner vi nästan alla de stora namnen från 10- och 20-talet. Och inom konsten noterar Carl Asplund:
det synes som om det allmänna intresset för konst i alla dess former och för konstnärliga frågor för närvarande vore i starkt stigande. Till en del var intresset koncentrerat kring 1930 års utställning av konstindustri i Stockholm och de konstutställningar som ska komplettera denna utställning med bildkonst. Den utan tvivel märkligaste företeelsen ur smaksynpunkt är den nya riktning inom arkitektur och konsthantverk som har fått namnet funktionalismen.
Inom musiken noteras också stor livaktighet. Ett svenskt verk, ja ett mästerligt verk, säger Moses Pergament, väckte berättigad glädje när det för första gången spelades i sin helhet detta år.
Thank you.
Detta var ett avsnitt ur Stenhammars serenad, spelad av Kyndelkvartetten. En av årets mest uppmärksammade händelser ska vi dröja lite vid. Det var gammalsvenskbybornas hemkomst.
Under förra hälften av 1929 började man på allvar dryfta hemflyttningen av den svenska bondekolonin i Ukraina. Det är omkring 900 invånarna i gammalsvenskby och nysvenskby. Först i juni lyckades man emellertid hos de ryska myndigheterna utverka utresetillstånd för kolonisterna.
Den svenska kolonin i gammalsvenskby hade bott där sedan slutet av 1700-talet. Svårigheter av olika slag för kolonin ledde till flera insamlingar och andra hjälpåtgärder i Sverige. Och nu önskade svenskbyborna återvända till sina förfäders hemland. Förflyttningen kom till stånd genom en nationalinsamling i Sverige. Och den 1 augusti landsteg så närmare 900 svenskbybor i Trelleborg. Vi ska lyssna till en intervju som Robert Herlitz gjorde för några år sedan med en av svenskbyborna, Gustav Hoas.
Vi var med mig räknat 1886 personer.
886?
886 personer.
Vad kunde ni ta med er för någonting nu på resan då?
Ja, på resan kunde vi ju inte ta med. Vi tog ju så mycket som vi bara kunde, alltså med matvaror. Mm. Ja. Därför vi visste ju i alla fall inte hur det skulle bli på vägen. Alltså att det skulle vara så väl ordnat alltså. Röda korset. Mm. Det kunde vi aldrig föreställa oss.
Nej.
Ja.
Och den 1 augusti kom ni alltså hem till Sverige?
Ja, det var det. Man visste inte. Man trodde jämt alltså att man drömde. Man vill inte vara med i verkligheten. Eller man trodde inte helt enkelt, ja. Ja, det var ju en gammal tanke alltså. Återföreningen alltså med. Och det var ju den tanken som gav oss kraft helt enkelt alltså. Och att uppehålla, hur man ska säga, svenska språket alltså och vår evangeliska lutherska tro alltså. Det var ju, och kyrkan alltså, det var ju vår medelpunkt alltså. Det var vår styrka.
Robert Herlitz intervjuade Gustav Hoas från Gammalsvenskby i ett program för några år sedan. Och nu, Silla Ingvar, vad roar du dig med 1929?
Ja, god morgon, mitt herrskap. Aprilsnö är ju fårajö. Och i så fall så blir det en väldigt fint miljö nu. Jag har fått en hel hopper av snö i natt. Mellan fryspunkten och en grad varmt är det. Så det rinner ju bort undan för undan. Men som sagt, det är vitt och fint. Fönsterna tar på vidgaveln. Och blåser upp nätet upp nu. Nej, men i kors om neddelen av bröstet och så böjer vi oss ihop framåt neråt. Böj! Tar vi ny luft. Ja, rentvättad i snön som sagt var. Och ut igen. Och in. Ta ut igen. Och in igen. Det är bra. Vi ställer upp ungefär en halv meter från sänggaveln eller någonting sånt. Lämpligt stöd där vi kan fatta med händerna sedan. Och ge akt!
Alla vardagsmorgnar. En hel halvtimme leder kapten Bertil Uggla en entusiastisk skara. Hela 700 personer ställer sig positiva, visar en enkät. En annan kroppsövning kommer också nu. Den amerikanske leksaksfabrikanten Louis Marx lanserar jojon på nytt, får man väl säga. Midjan i modet återvänder till sin naturliga plats och en slager, eller rättare sagt flera, ska låta så här.
Ritter, damer, klara, hitta, fara, gärna och hyr en lägenhet i en oas.
Karl Hagman.
Utan vinkel, pyramiden, fara, gärna och pyramiden, vinkel, glass, kalas. Och tryggare kan ingen vara. En lilla jag och Klara i vårt paradis. Gärna med rara, klara, fara, hitta, fara. Ja, det ska bli mitt lilla paradis.
Edith, edeledith, i ditt hjärtas rum för mig.
Torben Kassel.
nej nu bara, ge mig ja och inte nej. Jag känner på mig, du håller å mig, och därför frågar jag nu dig. Är det ledigt i ditt hjärtas rum för mig?
Min lilla söta Inga, säg, får jag inte ringa till dig imorgon kväll?
Carl Leonard.
Får du för din mamma säga nu med detsamma, så är du riktigt snäll. Ty om ditt nummer du vill mig ge, så får du hummer och fin supé. Min lilla söta Inga, visst får jag säkert ringa till dig imorgon kväll. Jag sätter Hjalmar från Kalmar, han fick urna med, nu lämnar i fred. Därför att Hjalmar från Kalmar nu ser bara...
Carl Wilhelm Hagberg. I årsskiftet 29-30 räknar man med att det ska finnas ungefär 100 installationer för ljudfilm i vårt land. Svenska Dagbladet ordnar en pristävling. 92% av deltagarna uttalar sig mot ljudfilmen och för den kära stumfilmen. Ett skäl är att det inte finns något internationellt språk som all publik kan förstå. Ett annat är att man föredrar levande musik framför mekanisk. I ateljéer i Berlin låter svensk filmindustri spela in ljudet till en film.
Säg det i tonar och inget ej ord, en stämma kan lätt bli och hård. Din sång däremot är för mig här på jord ett klingande kärleksakord. När jag dig ber om att ständigt hos dig få bli, så ska du spåra en smekande melodi. Där finns i tejdet, i tonar och inte i ord, vårt hjärta vill ha harmoni.
Säg det i tonar räknas som den första svenska ljudfilmen. Jules Sylvain hade skrivit den så viktiga musiken och Edvin Adolfsson stod för den möjligen lika betydelsefulla regin. Håkan Westergren och Elisabeth Frisk spelade mot varandra, men när Håkan till synes sjöng var det Hilmer Borglings röst som hördes både då liksom alldeles nyss. Inspirerad av ett besök i Berlin och av Brecht Weils Drei Groschenoper beslutar sig Carl Gerhard, ständigt produktiv, att göra sin sommarrevy till ett spektakel i säckväv och askes. Stig Ahlgren ger utgångspunkten för revyn. Vid valen 1928 hade de svenska kommunisterna haft framgångar. Hur skulle Sverige ta sig ut om bolsjevismen segrade? Vidare skriver Ahlgren. Varför gick revyn åt pipan? Ned med tjuvsamhället blev lika utskälld i den borgerliga och i den kommunistiska pressen. Men framförallt, publiken svek. Den brukar vara ett känsligt instrument för vad som är äkta och oäkta. Det låg liksom en aning i luften att ett stort allvar var på väg. Om Carl Gerhard öppet framträtt som röd eller reaktionär hade engagemanget godkänts. Ned med tjuvsamhället lät som en revolutionsfanfar. Men den röda klut som viftades med var en teatertrasa. Var Carl Gerhard missförstått som revyledare och velat bota med en förnyelse av dräkter och dekor, var en ännu inte dechiffrerad varningssignal att gycklarens tid var ute. Först Hitler skulle stå till tjänst med klartexten. Så långt Stig Ahlgren. En pålitlig stamkund hade i alla fall revyn. Kväll efter kväll satt Ivar Kryger på parketten, 33 gånger noga räknat. Carl Gerhard själv skriver... Valdemar Dahlqvist hade en monolog där den kungliga svenska medelmåttigheten avhyvlades. Som undantag från regeln att ingen svensk får sticka upp huvudet över mängden nämndes Ivar Kryger. Men han ska nog inte vara för säker, hette det. Och den dagen det går åt helsike för honom, då bröder och systrar, ska vi vara tillsammans och ha en skadeglad stund. Den repliken rev ner skratt med en dammsugares pålitlighet och applåderades kraftigt. Det var ju ett för toklustigt antagande att det kunde gå åt helsike för Ivar Kryger. Slut på citatet. Och där i salongens dunkel satt finansfursten kväll efter kväll och lyssnade på publikens reaktioner i en tid då han, och bara han, visste att tronen vacklade. Vad tänkte han? Karl Gerhard hade hyrt komediteatern av Ernst Eklund. När sedan i november samma år Ernst Eklund satte upp den riktiga tolvskillingsoperan med sig själv som Mackie Kniven och sin hustru Alice i Pollys roll kom publiken tillbaka, skam vore det väl annars, och det blev stor framgång. Glimtarna från 20-talets nöjesliv är slut här. En del kom med, massor av namn blev inte ens nämnda. Jag höjer på låtsas ett glas champagne för vårt gångna decennium och som bindestreck, förbindelsesträck till 30-talet väljer jag att låta Gösta Ekman göra det på riktigt.
Jag kommer från en festlig bal, är lite glad man ser. Bland damerna jag gjort mitt val, vart ärna jag tillber. Först bjöd jag upp en täck blondin, gudomlig valsen var. En växt som hinden smärt och fin, en kyss i smyg jag tar. Att vara med om slik kampanj, det är förtjusande. Och får man så en skvätt champagne, blir allt berusande. Att vara med om slik kampanj, det är förtjusande. Och får man så en skvätt champagne, blir allt berusande.
Det var Cilla Ingvar med några av 1929 års populära melodier. Relativt lugnt på arbetsmarknaden konstaterade vi för en stund sedan. Finanserna hyggliga det här året, men hur var det med regering och riksdag? Lars Orup, berätta.
När Arvid Lindmans högerregering mötte riksdagen 1929 så var det visserligen en riksdag med borgerlig majoritet. Men regeringen satt ingalunda säkert på taburetterna för den skull. Eftersom det frisinnade och C.G. Ekman nu var tillbaka i rollen som regeringsstödare i utskotten. Och redan i remissdebatten fick regeringen bäst kritik av Ekman, medan Per Albin Hansson blandade sin kritik med några erkännsamma ord om arbetsfredskonferensen och till och med talade om att det var inte otänkbart att nå ett visst samarbete mellan en i anda och sanning samhällsvårdande konservatism och socialdemokratisk iver att bereda trygghet och välstånd åt alla. Men Per Albin underströk dock att för närvarande fanns det ingen utsikt till en sån samverkan. Han siktade istället på att kunna få en fastare vänstermajoritet som skulle kunna bilda underlag för en vänsterregering. Men de förhandlingar som kom igång på hösten med det frisinnade visade att deras majoritetsintresse sträckte sig inte längre än till en majoritet som kunde fälla en regering, inte skapa en, i varje fall inte en majoritetsregering. Regeringen Lindmans fortsatta tillvaro kom också på tal ett par gånger under riksdagen. Liksom alla minoritetsregeringar fick den finna sig i flera nederlag som dock inte föranledde dess avgång. Bakläxa på försvarspolitiken och på skattesänkningsförslag kunde den ta utan att begära avsked. Men när ett förslag om sockertull trollades bort, eftersom socialdemokrater och frisinnade ville stödja betodlarna med subventioner, då talade man om regeringskris, men Arvid Lindman bromsade. Och på nytt aktualiserades regeringsfrågan då finansminister Nils Wohlin fick anmärkning inte bara av oppositionen utan av konstitutionsutskottet. Den anmärkningen föranleddes av hans handlande i samband med Jordbrukarbankens svårigheter, vilka i sin tur var en följd av Allmänna Sparbankens krasch tidigare. Det blev dock inte en total regeringskris utan frågan löstes genom att Wåhlin ensam avgick. Arvid Lindman hade två viktiga skäl att sitta kvar. Dels försvarsfrågan och dels jordbrukspolitiken. I försvarsfrågan gjorde regeringen sitt bästa, vilket i praktiken inte kunde bli så mycket för att motverka följderna av 1925 års försvarsbeslut. Men den kunde också förbereda ett kommande stort försvarsbeslut och gjorde det genom att tillsätta ett par utredningar. Klimatet för ett stärkt försvar var dock inte särskilt gynnsamt i slutet av 1920-talet. Mer påträngande blev jordbruksfrågan. Tecken på en allmän ekonomisk nedgång stod skrivna i skyn och redan under 1929 fick jordbruket kännas vid stora prissänkningar. Först spannmålsodlarna men sen också kobönderna och det var till största delen småbrukare. Kraven på regeringen att komma till undsättning blev allt starkare. I princip var högern tullvänlig men inom regeringen var meningarna delade då man först började att diskutera ett stort jordbruksprogram som byggde på skyddstullar. I december hade Arvid Lindman dock lyckats jämka synpunkterna så att jordbruksminister Johansson i Fredrikslund fick klartecken för en tullproposition. Att det inte skulle bli lätt att få socialdemokrater och frisinnade med på ett tullprogram, det visste regeringen ju redan förut efter erfarenheterna av hur det hade gått med sockertullen. Men ett stort jordbruksprogram var i alla fall en bättre ättestupa än en enda tull. Och en ättestupa blev det för vår hittills sista högerregering. Men då hade vi redan lämnat 1920-talet och skrev år 1930.
Lars Orup tecknade konturerna av årets politiska kalender. Detta år debuterade en av dem som kallade sig Fem unga. Han var 25 år. Han hade seglat till sjöss i flera år när han debuterade med en diktsamling som hette Spökskepp. 20 år senare blev han invald i Svenska akademin och 1974 fick han Nobelpriset tillsammans med Eivind Jonsson. Ur Harry Martinsons första diktsamling läser nu Per Myrberg några dikter.
Albatrossen. Som en hungerns och kärlekens budbärare sträckte du ut från vindklockornas sund. Med snabbsusande vingslag sann du genom monsunen. Allt för att skria ut din stormiga hunger för fågelklippan Komia som skjuter upp häckningsfläckad spanande ur västra Falklands dimmor. Och för att möta en gammal kärleksfågel från Kamchatka. Efter dagar av väntan kom hon stormyvig, regnruggig ur en tjutande östan. Och ni stormfåglar, sedan häckningsjublet dött, dök och ni sorgset skriande, hungrande, åter ut i dimmorna runt jorden. Albatrosser och fregattfåglar, ni vilsna barn av Guds stormar. Har ni sett en koltramp? Har ni sett en koltramp komma ur en orkan? Med bräckta bommar, sönderslitna relingar, bucklig, stånkande, förfelad. Och med en skeppare som är alldeles hes. Fnysande lägger den till vid den soliga kajen. Utmattad slickande sina sår. Medan ångan tynar i pannorna. Osaliga. Var är vi? Här. Ovar. Vem ropar där borta? Och ingen. Kanske ett eko bland klipporna. Eller en selhona. Ingen svarar oss. Ingen. Ur sotsvart virvlande tyfon slungades vi. Var? Här i dimmorna. Vem ropar? Ingen. Någon sjöfågel skrek. vilse, vilse. Var är vi, säg? Varifrån kommer vi? Vet någon här? Ingen. Jag minns ett brinnande skepp flammande upp i natten. En eldbrand slungad ur orkanen. En fågel sjönk. Döende. Död natt. Dimma. Vilsna rop. Vilsna, vilsna. Var? Död sjömos. Aldrig mer stingar min hungriga näbb dimmornas ro. Aldrig mer gungar jag transjuk på solspelande våg. Frossar ej mer på skrovliga kobben, stortorskens lever. Aldrig, o aldrig. Men i dimman lever mitt vilsna skri. Du hörde det, fiskare, och klangen av en gungande boj. Dyningen smög dig vilse på havet. Aldrig mer gnissla dina årtullar sugande därute. Tyst är natten. Lev, o mitt ödsliga skri.
I Nils-Olof Franzéns program om året 1929 medverkade bland andra Silla Ingvar, Lars Orup, Karin Nordqvist, Ingemar Sandberg och Per Myrberg.